Hej, hej och välkomna. Nu är det fotbolls-VM som säkert alla har fått med sig. Och det är ju folkfest och kul såklart om man tycker om fotboll. Tycker du om fotboll?
Nej.
Nej.
Fotboll är inte tillåtet att tacklas i fotboll. Alla godkända sporter har tillåtna tacklingar. Ordentliga, fullkroppstacklingar.
Jag håller helt med. Jag är svensk så jag tycker om hockey. För att hockey är en riktig sport. I hockey går det fort. I hockey blir det mycket mål. I hockey så får man tacklas. I hockey så blir man utvisad för diving. Det är 2 minuter på bänken. I fotboll så blir man promoterad om man filmar. Och ända sedan...
De har faktiskt lagt till gula kort för filmning nu.
Ja, men det händer ju typ aldrig. Alla filmar i alla närkampssituationer. Gör du inte det så klassas du inte som en bra spelare ens. Alltså alla fotbollsspelare dyker hela tiden. Hela tiden, hela tiden.
Sa du väldigt... Väldigt kategoriellt här tycker jag.
Väldigt kategoriellt. Alla fotbollsspelare filmar hela tiden och alla som påstår något annat ljuger.
Har du också hört det att alla fotbollsspelare är homosexuella?
Det också. Det ska ju läggas till. Alltså,
och kunder på IKEA. Detta är något av det värsta av allting.
Ja, men de är mer upptagna sina frisyrer än någonting annat, så går de runt och lallar lite grann. Hockeyspelare är liksom 17 stygn i ansiktet ut och spelar ännu. Fotbollsspelare, någon kom nära mig, jag måste gråta och bli avburen av planen. Alltså, give me a break. Sen när de införde fair play-regna så är fotbollen död i min värld. I alla fall, det är ju ungefärligen 1,5 miljarder andra människor som inte håller med om detta, som tycker att fotboll fortfarande är världens bästa sport.
Absolut.
Och därför så är nu fotbolls-VM igen, som det alltid är vart fjärde år.
Vad är den största takeaway från fotbolls-VM då? Vi kan ju beskriva lite hur det hanteras i Oslo i alla fall. Här ja. Har man ju då vid kontraskäret slagit upp ett enormt tält och storskärmar som tar 2x900 personer. Och sen har de fotbollsfest på Jongstorget också tror jag, för några hundra.
Och det som är lite speciellt här är att fotbolls-VM utspelar sig på vintern. Normalt sett så är det ju alltid sommaren. Men i Qatar som håller fotbolls-VM ligger i öknen, för er som inte visste det. Och i öknen blir det jättevarmt. Alltså även nu på vintern så kan det bli jättevarmt. Alltså 30 grader plus. Lätt. Och det kommer vara en stor utmaning för fotbolls-VM dessutom.
Hade de inte det här nyss i något VM?
Det var ju USA 94. Ja, USA 94 var ju så här extremt varmt. Men det var ju liksom mer ett misstag, om man ska säga. Det
här USA är ju lite av ett misstag.
Ja, precis. Alltså, i Qatar så är det här feature not a bug. Att det är så här varmt.
Okej. Okay. Vad mer för memorable things kommer från Qatar?
Jo, vad mer kommer? Jo, nu ska vi se här. Terrorism kommer från Qatar. Och olja.
Ja, men du måste ju ändå ta... Du glömmer ju en av våra stora fiender. De har ju faktiskt ett av världens största mediehus. Al Jazeera.
Ja, just det.
Finansierat av den katarska...
Jag sa ju terrorism.
Ja.
Nej, visst. Al Jazeera kommer från Qatar. I tillägg så kommer Muslimska brödraskapet ha ett starkt tillhåll i Qatar. Och Hamas har ett starkt tillhåll i Qatar.
Är det därför du är så misstänksam?
Bland annat. Sen har de ju väldigt, väldigt mycket olja och naturgas. Men för ett par år sedan, och jag tänkte att vi ska prata lite grann om hur Qatar fick fotbolls-VM. För att fotbolls-VM normalt sett ska gå till ett land för att promovera fotboll i liksom den regionala fotbollen och liksom hylla fotbollen i det landet. Qatar har ingen fotboll. Alltså antalet folk som är qatarianer, alltså medborgare, är bara ett par hundratusen.
Vi måste reda ut det här om den här podcasten ska bli något bra. Ja. Är det katarier, katarianer eller kukar?
Kan någon där ute snälla rätta oss? För att jag har ingen aning.
Katarier borde det vara.
Ja, jag tror det är katarier. Vi säger att det är katarier.
Okej, okay, då tar vi ett konsensus på det.
Ja, helt enkelt.
Demokrati in action.
I alla fall, det är inte så många som faktiskt är medborgare i Qatar, utan de flesta som bor i Qatar är inhyrda arbetare. Från överallt faktiskt. Mycket fattiga människor från fattiga länder som jobbar under horribla omständigheter.
Nästan uteslutande från muslimska länder.
Ja, dessutom. Qatar är dessutom ett extremt muslimskt land som har väldigt drakoniska lagar om... Alltså sharia-lagar
tror jag det heter.
Ja, om allt.
Men vi måste ändå göra en differentiering här. De är väl inte salafister?
Nej, det är de inte. Utan de är bara vanliga sharia-muslimer. Och det styrs ju av en emir som heter Hamad bil Khalifa al-Tahini. Tahini, något sånt. Eller han var i alla fall emir då Qatar fick fotbolls-VM. Nu ska jag erkänna att jag har tappat vem det är som är nu. Men det är nog hans son förmodligen.
De är sunnimuslimer i alla fall.
Ja, styrs i alla fall av en emir, typ en kung helt enkelt. Och är stenrika på grund av att de har jättemycket olja och naturgas. Så
Tamim bin Hamad.
Ja, som är. Ja, så Qatar då. Ett ökenland med noll fotbollskultur. Hur fick de fotbolls-VM, kan man undra sig.
Intressant att säga också att de har en befolkning estimerad till 2,8 miljoner ungefär.
Ja, men av dem så är det väldigt, väldigt få som är medborgare.
Ja.
Så hur fick då det här lilla ökenlandet som inte har någon fotbollskultur alls fotbolls-VM? Jo, det har att göra med en genomkorrupt och rutten organisation som heter FIFA. Jag tänkte att vi ska gå igenom lite grann hur det gick till när Qatar i 2010 köpte fotbolls-VM.
Hur gick det till? Berätta historien.
Det man först ska veta om FIFA är att FIFA är uppdelat i 5-6 olika delar. I Europa så har vi UEFA, det har ni säkert hört talas om, Champions League och så vidare. I USA så har man något som heter CONCACAF, alltså en Confederation of North American, bla bla bla. Och i Sydamerika så har man en liknande. Sen så finns det en som är en afrikansk federation, en som är en asiatisk federation som har Mittösten, till och med Kina och Japan. Och sen så har vi en oceanisk som är liksom Australien och så vidare. Och från varje av de här 6 grupperna så skickas det ett gäng representanter. Totalt är de 22, om jag inte har helt fel. Och så leds det hela av en president som heter Sepp Blatter.
Alltså, fantastiskt namn alltså. Sepp Blatter. Hade jag varit upp till det så hade jag varit mycket gladare.
Eller hur? De här möts i Schweiz, i Zürich, där fotbollen har sitt liksom högnäste. Sin örnnäste kanske man kan kalla det för. Och de bestämmer över vem som får olika mästerskap och så vidare. Och såklart försöker varje region och varje lobbya för att fotbollen ska gå i något av sina länder. Det hör ju naturligt till. Det som var märkligt den här gången då var ju att normalt sett är omröstningarna någorlunda jämna, eller att det finns liksom väldigt goda anledningar för att liksom, ja, men Brasilien kanske kan få fotbolls-VM igen, för att det är liksom fotboll och Brasilien hör ju ganska mycket ihop. Man tittar också på saker som, är det liksom lämpligt? Finns det en stor fotbollstradition i det här landet, eller är det en växande fotbollstradition kanske som man kan hjälpa med fotbolls-VM? Finns infrastrukturen där sen tidigare? Alltså, måste man bygga helt nya arenor, eller finns mycket av det sen tidigare? Passar vädret lämpligt, eller är det liksom orkansäsong? Och lite annat. Det som var speciellt med Qatar då var att Qatar uppfyllde inga av de här kraven alls. Det är mitt i öknen, där det är svinmarkt. De hade inga fotbollsarenor. Det fanns liksom inte ens nog med hotell och sånt för att kunna ta emot ett så här stort arrangemang. De hade liksom ingenting. Trots det så var det i den sista omgången av omröstningar 14 av de här 22 som röstade på Qatar i 2010, när det bestämdes att Qatar skulle få fotbolls-VM. Alltså en rungande majoritetsseger för Qatar.
Wow, demokrati!
Ja, precis. Så här är den så kallad uggla i mossa.
För att vara helt ärliga så kan vi ju då nämna att 2018 så var det ett annat väldigt tveksamt fotbolls-VM. I Ryssland.
Mm-hmm.
Yes. Det kan man väl säga lite samma sak om Ryssland.
Absolut. Man ser en liten trend mellan både FIFA och IOK, alltså Internationella Olympiska Kommittén, som har en tendens nu för tiden att ge ut OS till minst sagt tveksamma länder, Kina eller Ryssland. Vi hade då en representant från Qatar som satt med i sin regions avdelning. Han heter Mohammed bin Hammam, och han åkte runt till de andra kandidaterna, alltså de andra ledamöterna, och i stort sett öppet mutade dem. Den amerikanska delegationen gav han bara pengar rakt av. Alltså 1,5 till 1,8 miljoner dollar satt han bara rakt in på deras konto. Det är liksom, och det utreds nu i Nordamerika som mutbrott. Alltså han bara gav dem pengar. Samma i Afrikas, när Afrikas delegation möttes så dök han upp där. Vilket är liksom helt unheard of. Och i stort sett gav folk pengar. Förutom någon som slutade och en som en sekreterare eller liknande som satt med där som gick ut och sa att ja, det var massor med mutor här. Och sen helt plötsligt tog hon tillbaks det. Men senare tog tillbaka sitt tillbakatagande så att hon blev hotad att ta tillbaka sitt uttalande. Han, den här Mohammed bin Hammam, han dök upp i Frankrike i 2010 någonting. Och på ett möte med Frankrikes dåvarande president där också Frankrikes representant för UEFA var med och blev inkallad då. Där Frankrikes president i stort sett sa åt honom att du ska rösta på Qatar för att de kommer köpa en massa flygplan av oss till Frankrike som har en stor del av
Airbus.
Dessutom så köpte då qatarierna Paris Saint-Germain, fotbollslaget som var den dåvarande franska presidentens favoritfotbollslag, och de lovade att göra en massa investeringar i Frankrike. Detsamma gjorde de med en delegation från Thailand där helt plötsligt så blev det liksom jättebra trade agreement med olja och så vidare, oljehandel och sånt mellan Qatar och Thailand, och vips så röstar de på Qatar. Så det är liksom, det är som att FIFA inte ens försöker dölja att de tar emot mutor i det här fallet. Det är liksom helt öppet att ja, vi tar emot mutor i mångmiljard, för att inte prata om mångmiljard kronor klassen här.
Nu tycker jag du ska rycka ut dina trosor ur grenen. Grejen är så här att jag har på äldre dagar insett att skillnaden mellan FIFA och vanliga politiker är bara att FIFA inte döljer det. Och det är på något sätt lite uppfriskande att de inte bryr sig. De är så pass brazen att de kan bara slå sig i ansiktet med att det är pengar som bestämmer. I alla andra fall i världen så har vi den här illusionen om att det är rättvisa och kompetens och demokrati som gäller. Men egentligen så är det bara pengar. Och det, jag tycker det är bra det här, för det öppnar ändå folks ögon för att människor, att de blir behandlade så här.
På ett sätt är det bra att Qatar fick fotbolls-VM, för att det går ju inte att dölja det här den här gången. Alltså med Ryssland och sånt så kunde man liksom hitta på någon lögn om att ja, men Ryssland har en stark fotbollstradition och så vidare, så glömmer man alla brott mot mänskliga rättigheter. Med Qatar så finns det liksom inga förmildrande omständigheter.
Mänskliga rättigheter.
mänskliga rättigheter.
Ja, nu börjar det låta som Amnesty International.
Ja, i alla fall. Det är helt uppenbart att Qatar köpte fotbolls-VM genom otrolig intern korruption. Och att FIFA, precis som IOK eller FN för den delen, är genomkorrupta organisationer och organ.
Ja, ja. Men alltså, vi vet det här.
Ja,
det är bra att fler människor vet om det.
Ja, nu tror jag att alla vet om det efter det. Ska vi gå in lite grann på varför Qatar är ett dåligt land? Jag vet. Nu ska vi säga, jag tror det var 37 eller om det var 47 inhyrda inom citationstecken gästarbetare. Vi skulle kunna kalla dem för väldigt lågt betalade slavar. Dog under byggandet av de här arenorna.
Hur många sa du?
Jag tror det var 37 eller 47.
Yes, för det finns ett claim som cirkulerar som 6,500 eller 15 000. Det är totala antalet döda migrant workers över en 10-årsperiod.
Mm.
Och det är även naturliga dödsorsaker då. Men för att bara göra det grejer liksom hur det är där, så är det ju det att ofta så är det folk från Indonesien och vad heter det som ligger?
Malaysia,
ja. Som kommer dit. Framförallt kvinnorna från de länderna kommer dit och jobbar som husar, och männen är Pakistan, Bangladesh och de två länderna också. Ofta tar de deras pass och så får de jobba i 16 timmar i 48 grader värme. Det händer ganska ofta. Så det är inte något hyggligt, även om de inte dör av det, så är det, ja, de behandlas inte särskilt bra. De är, ja, inte vet jag. Nu vet jag inte om qatarier är araber i grunden. Det är därför de ser på de här andra. Men ja, det brukar ju vara något liknande.
Ja, i alla fall. Alltså det är horribla förhållanden för alla som jobbar där nere. Och liksom fotbollsarenor som nu spelar på har byggts på blod. Kan man verkligen bokstavligt säga i det här fallet.
Mm.
Och det är inte så att det här bara har varit tragiska arbetsolyckor. Utan det är liksom alltså säkerhetstänket för de här stackars arbetarna är ju inte särskilt högt, utan de här är förbrukningsvara.
Ja.
Vad sysslar Qatar annars med då? Vi pratar om sharia-lagar. Det kanske inte alla är ute som vet vad sharia-lagar är för någonting. Vill du gå in lite på hur fint det är för rättigheter för kvinnor, homosexuella, oliktänkande, folk som tycker om att dricka alkohol?
Det är rätt sorts rättigheter. Det här är faktiskt det enda jag håller med om Qatar med. Nej, men sharia-lagar är den klassiska muslimska lagen tolkad från Koranen, där några sådana höjdpunkter är ju att så fort de är gifta så är mannen the head of the household och har all legal rätt till barnen. Så om det skulle ske en skilsmässa så tar mannen barnen alltid. Det som man inte oftast belyser är att mannen är 100% skyldig att försörja sin familj, och lyckas han inte med det så kan han också straffas. Och framförallt då kan kvinnan skilja sig om inte mannen kan försörja familjen.
Ja, men i övrigt så kontrollerar ju mannen allt, inklusive allt som har med kvinnan att göra.
Ja, jo, man brukar säga det, men i verkligheten så är det ju inte riktigt så. Det är väldigt kanske på pappret så. Och om det går till rätten så döms det så. Men i det vanliga samhället så är det som vanligt. Alltså, bråkar du för mycket med din fru så blir ditt liv jobbigt.
Ja,
så,
ja. Men kvinnor har väldigt lite rättigheter i de här länderna.
De har inga rättigheter för att vara. Men så som det bör vara.
Ja.
Och sen så är de tyvärr väldigt, väldigt elaka mot de homosexuella. Och
artister.
Dödsstraff för... Ja, det är inte ateister, apostater.
Okay, ja.
Det vill säga kättare.
Ja, just
det. Det vill säga att om du förnekar att Allah är den enda sanna guden, så är du det. Men det betyder inte att du inte själv kan vara ateist.
Nej, just det.
Nej. Så det är lite mer så. Men generellt sett så kan vi tänka oss ett schysst 1400-talssamhälle. Så har man kopierat in lite schyssta lagar som ska reglera tech och allting annat vid sidan av det.
Typ Spanien, 1200-talet till 1400-talet, inkvisitionen, bränna folk på bål, total...
Nej, diktatur. De bränner inte folk, de stenar. Nej. Men sen är det ju... Ja,
det är för varmt att bränna någon. Det gjorde man i Spanien, det gör man inte där. Där stenar man folk till döds eller hänger dem eller avrättar dem på andra sätt.
Ja. Men det som dock ska sägas är att från 1971 så har de faktiskt inte avrättat någon för varken homosexualitet eller att kätteri.
Det finns inga kvar.
De kanske har samma idé som de har i Pakistan, det vill säga att de tvingar dem och transferera till att bli kvinnor.
Förmodligen. Dessutom så är alkohol förbjudet. Yes. Och det ska vi komma in lite på också. I alla fall, det jag vill säga med det här, eller det som jag menar i alla fall, är att Qatar är ett horribelt diktatoriskt land där inga av de rättigheter som vi känner igen som mänskliga rättigheter existerar överhuvudtaget.
Nej, det finns ingen freedom, vad heter det, uttrycksrätt, det finns ingen upphovsrätt.
Yttrandefrihet, åsiktsfrihet,
religionsfrihet existerar inte heller. Nej. Så alla grundläggande civilrätter som vi ser i Sverige som är liksom grunden för ett modernt samhälle existerar inte där. Hör vi någon prata om det här?
Nej, och dessutom så kan vi säga att i Qatar och andra länder med den här kulturen så tas det här som självklart. Vi tror att nej, men det förstår väl de att det är dåligt. Nej. Det här är självklart för de här. Det här är det vi här i väst som har fel. Vi är onda, lösryckta, förtappade själar. Det är de som har rätt. De har absolut ingen lust att på något sätt närma sig vår kultur. För dem är det satan, bokstavligt talat. Det är fördärvet västerländsk kultur. Och det måste förtydligas om och om igen, för att det finns ingen gemensam nämnare här i kulturell förståelse.
Och sen är det ju också, sen har du ju Al Jazeera som är baserad där, som är i stort sett finansierad av Katars kungahus och deras språkrör för muslimska bröderskapet i världen i stort sett.
Och Qatar har ohemult mycket pengar och äger otroligt många olika saker, från sportslag till flygsällskap, till allt möjligt runt om i världen. De sprider, diversify som man brukar säga, sprider sig så mycket som de kan just nu. För att de vet att förr eller senare kommer folk tröttna på olja och gas. Och då vill de fortsätta vara rika även efter det.
Ja.
I alla fall, det här med alkohol tyckte jag var lite intressant. Att sen 2010 när det blev klart att Qatar skulle få fotbolls-VM, så Budweiser är den största alkoholsponsorn, kanske till och med den största sponsorn av fotbolls-VM. De hade ju gått in med 970 miljoner.
Jag kan inte rätta på den summan alls faktiskt.
Jag tror det var någonting åt det hållet, för att vara ensam alkoholsponsor. Katarierna hade sagt ja till att faktiskt göra ett undantag i sin lag och servera öl inom vissa områden och på fotbollsarenor och så vidare. Och så vidare.
Så här är det faktiskt, att vissa femstjärniga hotell får servera alkohol till icke-muslimer. Däremot om du blir tagen som muslim med alkohol så blir du dömd till oftast där piskan och sen deportering. Så det är det. Ja,
ja precis. Alltså, de här undantagen från sharia-lagarna är ju bara icke-muslimer.
Här är det. AB InBev som äger Budweiser. Mm. De har betalat 60 miljoner pund över 4 år. Det vill säga 900 miljoner ungefär.
Ja, eller, 900 miljoner kronor.
Nej, det var 900 miljoner förr. Mm. Nu är ju pundet väldigt, väldigt lågt, så det är väl lite mindre än det. Men säg någonstans mellan 600 och 900 miljoner.
I alla fall, i 12 års tid så hade det varit ett faktum i alla fall att de skulle få servera ganska öppet. 2 dagar innan fotbolls-VM startade så kommer Qatar och säger nej, vi ångrar oss. Det blir inget sånt. Ni får gömma de här tälten någonstans i ett hörn. Där kan någon kanske få köpa en öl till svindyra och ohemula priser och så vidare. Och så vidare. De gjorde om alla regler medan supporterna till olika lager satt på flyg på väg ner till Qatar. Det här visar ju lite också hur mycket slash lite Qatar bryr sig om avtal och andra kulturer eller sånt. Det är liksom our way or the highway. Fuck you. Det här gör inte vi för att vi tycker om fotboll.
Nej, men varför gör de det här då?
Alltså jag tror det här är en powerplay.
På vilket sätt då? De spenderar ju hur många miljarder som helst på att bygga stadion och hotell och allting.
Ja, ja, ja.
Det är ett bra sätt att bygga upp liksom infrastruktur och spendera pengar på det egna landet under en lång säsong. Liksom, men ändå.
Alltså jag tror det här, alltså anledningen att de har köpt fotbolls-VM har ju bara att göra med att de vill att folk ska veta vad Qatar är. Qatar ska bli ett mer känt namn, helt enkelt. Brand recognition. Alltså de... Katarerna riktar sig inte mot turister eller sånt. Katarerna riktar sig mot businessmen.
Men det har väl bara varit att, fånga några blonda amerikanskor som dricker alkohol.
Ja, eller hur?
Hade alla vetat vart Katar
är. Ja, nej men de vill att...
Ovanligt dyrt det här tycker jag. Det hade varit mycket enklare att göra så.
Ja, ja visst. Nej, men massa okända städer och länder blir kända genom att ha VM eller OS eller liknande. Det är det Qatar gör nu. De vill sätta sig på kartan för så att folk ska veta, så att vanligt folk ska veta vad Qatar är, och det ska bara vara glitsigt och se rikt ut. Och de som är viktiga, alltså de som har mycket pengar, ska veta hur mycket pengar Qatar har. Det här var en ren powerplay. Vi kan köpa VM. På ett sätt, vi kan köpa världen. Det är lite den mentalitet som jag tror att de vill visa. Att vi kan köpa vad fan vi vill och vi spelar efter våra egna regler. Det tror jag var det de ville visa med den här Budweiser-grejen. Att vi har så mycket pengar så vi kan köpa hela VM. Vi kan diktera vilka termer vi vill och ni kommer acceptera det. Det är vad jag tror.
Jag tror att det var mycket, mycket enklare än så här. Jag tror att fotboll är extremt populärt där och det här var enda sättet att få in Katars lag i en VM-turnering. Det är vad jag tror.
Du tror de har köpt bara för att få in Katars lag i fotbolls-VM?
Har du någonsin sett Katar i något annat VM?
Nej. Men å andra sidan, det är få som kan peka på Katar på en karta annars.
Ja, ja, nej, det är i och för sig sant. Men jag menar, de är ju inte lika illa som Saddam Hussein som hotar med att avrätta hela sitt lag när de
Nej, visst. Nej, men jag tror att det här var en PR-stunt och inte en vanlig PR-stunt. Det är inte liksom Dubai, kom hit för vi har fina stränder typ av PR-stunt. Det här är en PR-stunt till... Till världsledare helt enkelt, att vi vill förhandla, vi har pengar, vi kan köpa saker, vi vill diversify our economy, men det kommer ske på våra timer. Och det här är också signal, tror jag, till de omliggande muslimska länderna, att vi är fortfarande muslimer, rätt troende muslimer, vi följer fortfarande våra sharia-lagar, vi böjer oss inte för västländet. Så man skickar en powerplay-signal till sina grannar och en powerplay-signal till hela västvärlden. Och hur reagerar nu väst på det här då? Alltså, nu hålls fotbolls-VM i ett land som går emot allt vad wokeismen säger.
Allt vad ESG säger.
Allt vad ESG säger. Alla demonstrationer för kvinnors rättigheter, alla gay pride-parader, alla Ja, för den delen med Extinction Rebellion, idioterna och så vidare. Alla klimattoppmöten och sånt. Här har vi en oljenation som inte respekterar några rättigheter alls. Vad gör världen då? Jag förstår att det är massiva demonstrationer på gatorna som får BLM och Blekinge jämförelse, eller?
Nej. Vi ser en fjunig 16-åring på norska Reddit som, eller i norska pressen, säger att han ska bojkotta Qatar och titta på VM från 2014 eller vad det var.
USA ändrade sin logga till en regnbågsfärgad logga. Det var det.
Det är support current thing.
Ja, alltså verkligen. Var är de massiva demonstrationerna i varenda stad runt om i världen? Var är alla feminister? Var är alla woke-människor? Var är alla transaktivister? Var är alla demokrater? Var är alla vänsterpartister? Var är miljöpartisterna? Var är Greenpeace? Alla de här som är så otroligt upprörda annars, var är de någonstans nu då?
De håller på att på något sätt transkribera sina själar in i en ny dimension. För de har liksom uppnått en ny nivå av hyckleri här. De har liksom nått nirvana av hyckleri i det här fallet, skulle jag vilja säga.
Alltså är det så att katarerna är så förtryckta att det är därför som man liksom inte vågar ge sig på dem, eller?
Medborgarna är inte förtryckta.
Nej, precis. Medborgarna är rika.
Ja, de har $136,000 i GDP per capita. Så det är det fjärde högsta i världen. Liksom. Som är, det är typ Saudiarabien och Arabemiraterna.
Så det är inte som att de är fattiga. Det är inte som att de inte är män. Det är inte som att de inte är extrema misogyner. Det är inte som att de inte håller på med olja och gas. Alltså det här borde vara hatobjekt nummer ett för vänstern. Och ändå så är det knäpptyst. Man kan höra,
men de är inte vita. Det är det som är problemet. Vet du. De är inte vita, men det är det som är problemet. Det är ju helt uppenbart att det är... Jag säger det, liksom, det, varför förväntar du dig någon som helst rakryggad, förståndsaktig, god reaktion? Det här är vad dubbla... Alltså, om inte vänstern hade dubbla standards så skulle de inte ha några standards alls. Det är det klassiska man säger. Men det här är repressive tolerance.
Ja, alltså det, är ju, det visar ju att vänstern är lika med hycklande som FIFA är korrupt.
Ja, men alla är hycklare. Jag skulle inte säga att det bara är vänstern. Vart är republikanerna? De skriker om inga muslimer i USA. Men när det är
ja, absolut. Så de borde ha bojkottat. Alltså. Ja, visst. Alltså här ser man ju att hela världen hycklar. För att världen tror vi består av Europa plus USA. Och alla andra får hålla på med sitt. Och det är liksom, här har vi en av de ondaste skurkstaterna i världen. Som gör de ondaste skurkaktiga sakerna som man kan tänka sig. Och vi låter det passera. Inte nog med att vi låter det passera. Vi firar det. Ja okej, man dansar kanske lite mer försiktigt. Och det är inte samma folkfest. Och folk säger lite, ja jag ska nog inte se alla matcher. För jag vill nog bojkotta lite grann. Handhjärta. Regnbågsflagga på Twitter.
Yes.
Alltså skojar du
that
eller?
That will show them.
Ja precis, that will show them. Alltså herregud. Men skulle det vara, jag vet inte, någon en vit gubbe som tafsade på en ung flicka på Södermalm, då minsann skulle det bli första...
Jag trodde du skulle säga Joe Biden, men ja.
Ja, nej, men Joe Biden får tafsa på folk, det är tydligen okej.
Okay. Yes. Ja, men nu har vi konstaterat att det är hyckleri. Nu ska vi inte välta oss för mycket i det. Men vad ska vi göra åt det här då? Vad är din personliga handlingsplan för det här?
Alltså, jag tyckte det var intressant. Du sa ju att du tyckte det här var bra med att Qatar fick fotbolls-VM.
Ja.
Varför är det bra?
Det är klart det är bra. De har ju sharia-lagar. Håller kvinnorna i schack. Det är det enda rätta med hela islam. Det finns ju, har du sett den klassiska stickern? Islam har rätt om kvinnorna.
Ja.
Du har inte sett den?
Nej,
den har blivit satt ut i Sverige. I svensk media så sa de, det här är väldigt rasistiskt. Ja, det var rasistiskt att påstå detta.
Jaha, varför skulle
förstår du den fullständiga dubbeltänket som pågår i aktiv tid när man liksom gör det här?
Så om vi vill generera grön energi så tar vi ett gäng vänsteraktivister, spänner fast dem vid en generator och så sätter vi upp det här och så ser de bara spinna i sina försök att liksom förklara varför det här är bra.
Ja, lite så är det. Alltså det här är som jag säger, jag tycker det här är väldigt, väldigt bra för det belyser den fullständiga hyckleriet. Från och med nu så behöver vi ännu mindre bry oss om överhuvudtaget vad någon säger om någonting. För nu kan vi bara peka på, ingen hade en kommentar om det här. Varför skickade Sverige, den feministiska regeringen i Sverige, skickade svenska fotbollslandslaget till Qatar? För guds skull. Ja, men de försökte. De misslyckades eftersom svenska är kass. Men de hade aldrig bojkottat VM. De försökte ju kvala, så de skickade ju det så långt i alla fall. Det finns ingenting de kan säga som längre som gör att de kan stå på någon som helst moralisk grund om någonting. Nej. Från och med nu kan vi förkasta allting på ett mycket, mycket enkelt sätt. De har ingenting att stå på. Och det känns på ett sätt väldigt, väldigt befriande och skönt.
Ja, vi kan ju för all framtid säga, varenda gång de kommer och säger någonting om liksom moral, så säger vi Qatar 22. Och så, ja.
Så är det färdigt med det. För det, det avslutar hela diskussionen i mina ögon. För det är liksom, Qatar är verkligen, det är verkligen antimateria mot all form av politik som har fört av den socialdemokratiska regeringen i Sverige under de senaste 8 åren. Alltså, de hade ju uppenbarligen en feministisk utrikesminister som kunde bråka med Israel, men inte med muslimerna.
Nej, det är också märkligt.
Du vet ju det, slöja på i Saudiarabien när man ska sälja vapen.
Slöja på när man möter Irans mullor.
Ja,
visst. Nej, Israel är ju fel sorts bruna människor, för de är lite för vita.
Det är bra att du säger det och inte jag.
Ja, men det är ju för att hela världen, alltså för att Sverige är antisemitiskt. För att den nivå av Israel-hat som finns runt om i världen är faktiskt bara ren antisemitism. Eftersom det är en dubbla måttstockar. Man mäter inte Israel på samma mått som man gör andra länder överhuvudtaget. Men det vet vi ju redan. Och Qatar hatar verkligen Israel.
Nej, du tror.
Nej, det kan jag tro. Qatar hatar verkligen Israel dessutom.
De har väl faktiskt... Qatar har väl nu i och med Abraham Accords faktiskt parat ihop sig lite med Israel. Eller var det bara Förenade Arabemiraten?
Det var Förenade Arabemiraten, inte Qatar. Nej, inte Qatar. Nej. Okay. UAE har gjort det. Och där, de är ju liksom mot Qatar i det här Sunni-Shia-kriget eller vad det nu är. UAE, så de ligger ju... För Qatar är på samma sida som Iran i mycket av det här.
Ja, okej. Så ja, för alltså
det håller på att bygga
med Sunni också.
Ja, det håller på att bygga.
Eller?
Precis.
Jag kommer faktiskt inte. Nej, de är islam måste det vara.
Ja, alltså Shia och Sunni spelar mindre och mindre roll nu för tiden. Sakta men säkert, utan det är mer och mer, är du muslimska broderskapet, är du eller är du inte?
Ja, men Iran är Shia muslimer. Mm. Det är sant, för att Saddam Hussein var sunni.
Precis. Det spelar mindre och mindre roll. Alltså det håller på och sakta men säkert byggas upp till ett massivt inbördeskrig i arabstaten, i arabvärlden.
Ja.
Där det kommer vara Iran mot Israel, och det verkar som att de olika länderna håller på att positionera sig för det. Det här är något som vi helt missar i västliga media, för att vi bryr oss inte vad som händer där nere. För att Israel bad, allt som USA stöttar dåligt, alla andra bra. För det är gulligt med sharia-lagar. I alla fall. Jag tycker ju såklart att det här med att Qatar fick fotbolls-VM är dåligt, för att jag, alltså någonstans långt in så tycker jag ändå det är kul med fotbollsfest, jag tycker det är kul med fotbolls-VM, men jag kan inte titta, jag såg det inte när det var i Ryssland, inte en enda match, och jag tänker inte se en enda match av det här heller. Och kunde jag bojkotta det mer så hade jag glädje gjort det, och min bojkott är ju den här podden. Alltså jag tycker ju, ja, jag vet att det är otroligt lite, det är mer än en regnbågsflagga i alla fall, men alltså. Och sen så är jag inte så fotbollsintresserad, så det orkar jag någonting mer faktiskt. Men jag systematiskt försöker ju liksom göra världen bättre med att upplysa folk om hur dåligt det är faktiskt här. Jag tycker det är katastrof. Alltså här är liksom, här hade världen en chans att göra någonting bra. Här, det är liksom...
Det verkar ju som att du är lite islamofobisk faktiskt.
Ja, eller hur? Nej, men det här är ju lite av en, inte en tipping point, men det här är en tydlig kanariefågel på vart världen är på väg. Det här är grönt ljus till alla skurkstater att bara fortsätta sin avhyvling av resten av världen. Jag tycker det här är ganska skrämmande att väst inte vågar stå upp för sina värden.
Ja, men det handlar inte om det. Det handlar om att det är olika måttstockar. Det är allting det handlar om är att era ledare kommer att behandla er som om ni vore får.
Mm.
De gör precis som de vill, och folk bryr sig mindre och mindre, eller våra ledare bryr sig mindre och mindre om folkets åsikter. Ta svensk politik. En pluralitet av folket var emot invandringen under 20 års tid. och ändå så ökade invandringen varje år. Då är det ju någonting grundläggande fel i det demokratiska systemet.
Absolut.
Oavsett vad man tycker om invandring eller inte, det spelar ingen roll, det är skilt från frågan. I det här frågan är det demokrati som talar. Om vi har en sån undersökning som visar detta år efter år efter år, och sen så är det ingen som uppfyller det. Var är demokratin? Det finns ingen. De bryr sig inte om längre. Det har blivit, som vi har så många gånger sagt, det har blivit en adelskår av en aristokrati av byråkrater i stort sett.
Jag tycker det är skrämmande det här. Alltså jag tycker det är dåligt, för att här fanns det en chans att liksom sätta ner foten och göra en stor grej av det på någon sida av. Alltså jag förväntade mig inte det, att vänstern skulle säga någonting, men jag förväntade mig, nej, inte längre. Men jag hade en förhoppning om att någon på högersidan kanske skulle ha nog med ryggrad kvar för att ställa sig upp och säga nej, vad fan är det som händer? Jag hade, det här var liksom den sista förhoppningen, att här är ett öppet mål för någon på högersidan som faktiskt vill visa att man står upp för mänskliga fri- och rättigheter. Ingenting. Crickets, total tystnad. Därför tycker jag det här är dåligt. Det är kört, helt enkelt.
Ja, det är fan tufft alltså. Jag tror att, för att knyta tillbaka lite till det vi pratade lite om senast, om Twitter, så tror jag att den nya Twitter kanske kommer kunna förändra det. Det verkar bli spännande på Twitter. Det verkar vara en stor öppning fram och tillbaka. Trump är tillbaka. Det är alltid spännande. Trump är populist. Nu vet vi att folk inte gillar populism. Jag gillar populism. Det rör om lite i grytan.
Jag hade ju arabiska våren på Twitter, men det resulterade ju i ingenting till slut.
Det resulterade i att Twitter böjde sig för arabstaterna.
Ja, och jag är lite rädd att det är det som kommer hända igen, att Elon Musk till slut kommer backa.
Ja, men han reinstatade Trump efter en omröstning.
Ja, precis. Så började det i alla fall. Men vad kommer hända när stora länder som Qatar eller andra börjar lägga tryck på liksom Elon Musk, the businessman? Hur länge kommer han stå upp för fri- och rättigheter? När kommer han börja sig?
Jag vet faktiskt inte, men det som är intressant är att han har ett eget satellitnätverk, så ingen kan ju skruva av internet för honom om han vill. Det är därför Twitter är så fantastiskt. Grejen är så här att hans monetization av Twitter kommer inte vara det som Twitter gjorde innan, det vill säga bara reklam. Hans monetization av Twitter kommer vara det faktum att Twitter kommer öppna upp för att kunna streama video direkt i tweetsen. Vilket betyder att du kan publicera, istället för att publicera bara på YouTube, så kan du publicera på Twitter också. Därför kan han generera ännu mer därigenom.
Ja, just det. Jag tänkte mer på när länder som Kina, Qatar och andra går ihop och säger att om du inte censurerar Twitter så blir det inga mer mineraler till dina Tesla-batterier.
Ja, jag vet inte. Jag tror att om det inte blir några mer mineraler till Tesla-batterier så blir det problem. Men de skulle kunna gräva upp Idaho, så har de nog med kobolt och de standard mineralen också. Så det är inte hela världen. Det är bara det att de inte vill, av någon anledning så vill de inte starta någonting som genererar jobb i USA.
Nej. I alla fall, fotbolls-VM i Qatar, det är framtiden vi ser här i vart de mänskliga rättigheterna är på väg, om vänstern får bestämma.
Ja.
Ska vi köra en veckans konspirationsteori eller?
Har du någon? Det har varit så mycket konstiga grejer i världen på senaste. Ja. Så jag har inga vettiga konspirationsteorier överhuvudtaget längre. Nej. Allt korkat jag har suttit och tänkt på har i stort sett gått igenom liksom.
Ja, ur ledartiden.
Vad skulle vi kunna spekulera fram? Vad har vi tänkt på? Vad har du tänkt på senaste?
Alltså jag vet inte. Jag har ju hela fotbolls-VM i Qatar för mig är en stor konspirationsteori, där jag tror att som till exempel BlackRock i USA och hela ESG och sånt där, att de liksom har i många år varit köpta av organisationer som Qatar och sånt för att liksom se till att ingen ifrågasätter. Alltså hela islamofobikonceptet är köpt och betalt av länder som Qatar.
Ja. Det är
det är knappt en konspirationsteori
med dig om. Så, men ja. vi ser ju den grejen i Sverige där Muslimska brödraskapet är väl som samarbetar ganska tätt med Socialdemokraterna via Ibn Rushd-sfären.
Visst, och tillbaks i tiden, det är bara läs Aron Flams bok Det här är en svensk tio, om ni vill veta hur sossarna samarbetat med Muslimska brödraskapet i många, många år.
Det är väl Johan Westerholm på ledarsidorna som har gjort en skrivit en bra bok också om hela muslimska kopplingen till Socialdemokraterna.
Ja. Gå in och läs där så förstår ni varför Qatar fick fotbolls-VM i 2022 och varför de här skurkstaterna sagt med säkert tar över världen.
Jag har faktiskt en konspirationsteori.
Mm-hmm.
Det här är, men det här är en väldigt lokal och liten konspirationsteori, men den är ganska humoristisk.
Mm-hmm.
Jag skulle vilja säga att det finns människor som sysslar med så kallad stolen valor och som försöker kapitalisera på olika former av hot och våld för att driva igenom sina punkter. Ta till exempel skjutningar och liknande saker. När de försöker spela upp det extra mycket.
Vad så menar du med Stolen Valor i det här fallet? För att Stolen Valor är ju mycket från USA där folk påstår sig vara liksom Vietnam veterans och inte vara det.
Det i Norge så har man ju det man kallar skeive muslimer. Det vill säga den skeive communityn är ju alltså som i skev, som i homosexuell. Eller queer är väl ordet man använder annars. Och som du kommer ihåg så var det ju en terrorist som sköt på en norsk, på Elsker var det väl, de sköt. Nej, London var det, London pub. Och det var ju inte bra. Men då visade det sig att en kvinna hävdade att hon hade blivit skjuten.
Mm. Spännande.
Och fick träffa norska regeringen och sitta i förtroendeuppdrag och allting. Ingen ifrågasatte detta. Hon var på VG:s första sida. Storyn var som följer. Hon blev träffad av en kula som gick genom en av hennes vänner. Så la hon vännen över sin rullstol och rullade därifrån.
Oj, oj. Och det här stämde inte överhuvudtaget.
Ingenting. Så nu blev hon siktad, anhållen av polisen för mened eller vad det nu är, falskt, någonting sånt där. Så det blir ju lite roligt. Det var tydligen en dam som sa var nästeledare i en organisation för homosexuella muslimer i Norge. Jag tyckte bara att det var lite humoristiskt.
Det var faktiskt lite humoristiskt. Ja, vi får väl kanske nöja oss med att världen är så galen så att vi inte ens kan komma på en konspirationsteori som är galnare än verkligheten den här gången.
Nej, precis.
Och med de väldigt deprimerande orden så tänkte jag tacka för visat ointresse. Har du någonting sist du vill lägga till?
Nej, stick.
Stick, gå och lägg er. Tusen tack för att ni har lyssnat som vanligt och så hörs vi nästa gång.
Tack så mycket, ha det.
Tack för att ni har lyssnat på dagens podcast. Har ni frågor så kan ni mejla oss på skäggetpodcast@gmail.com eller lämna en kommentar i kommentarsfälten på till exempel YouTube, Facebook eller andra sociala plattformar. På återseende.